Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay, innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autobahn vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Johan Hallstan!
Tack så jättemycket Jonas.
Hej Johan, hur är läget?
Det är bara bra tack. Alltid kul att få möjligheten att prata om kraftspel med dig.
Ja, men jag är alltid lika glad när du är tillbaka här och vi brukar alltid ha en sån härlig pizzalunch tillsammans innan vi kör igång och
oerhört
pratar
gott även
gamla
den här
minnen
gången.
Och allt möjligt. Usch ja, det är mycket tid som har passerat här. Sen vi sågs första gången. När kan det ha varit? Måste ha varit början på... Nej, slutet på 00-talet kanske.
Ja.
Något sånt.
Ja, herregud. Och nu ska vi kasta oss tillbaka där i krokarna nästan.
Just det, det ska vi. Vi ska ju tillbaka till tiden då SNK härskade i arkadhallarna. Mm. Och ja, kanske inte härskade, men... Det var ju den här konsolen de gjorde, Neo Geo AES. Det var ju liksom den här uppburna elitkonsolen som alla bara, herregud, äger du en sån? Ja. Det är det sjukaste jag hört.
Ja, visst. Har du några AES-minnen?
Det har jag faktiskt. För jag ägde aldrig en själv, av förståeliga skäl. Vi kanske bör säga att den kostade helt sjuka summor, den här konsolen.
Ja, ja precis. Om vi ska backa banden lite grann då till tidiga 90-talet. När Nintendo och Sega fejdade som bara de här giganterna kunde så fanns det en tredje part som var lite för fin för de andra, för när Sega och Nintendo hade 16 bitar så körde SNK ut AES med hela 24. Och det här var ju samma, eller snudd på identiska arkadhårdvara. Så att på arkadhallarna så stod MVS-maskiner där man inte sällan kunde välja mellan flera olika spel. För de var ju kassettbaserade även... arkadmaskinerna till skillnad från många andra arkadspelare där det bara var ett stort en hög med kretskort. Så var det precis. Fina kassetter. Och i hemmet, i och med att vi hade att göra med spel som var aktuella i arkadhallarna och att det var tekniskt något helt vansinnigt på den tiden så fick man ju betala en ofantlig premie därtill. Mm. Så att jag tror att maskinen där, det var väl någonstans med 5-6 tusen och här kan säkert någon lyssnare säkert rätta mig, men spelen, det var ju där man sippade efter andan för...
Betalade ju för arkadspel.
Ja, och då var det ju, jag tror att i Sverige någonstans mellan 2,5 och 3 tusen per spel.
Ja, så att okej, konsolen i sig, ja den är dyr. Men, och sen så kanske man vill ha mer än ett spel.
Precis.
Lycka till! Ja. Lycka till!
Så att om man är då, som jag, född på det tidiga 80-talet eller möjligtvis senare, så att det fanns ju inte på kartan att man skulle kunna skramla ihop till varken konsolen och än mindre ha ett hyfsat uppdaterat spelbibliotek. Mm. Så första gången jag snubblade över AES, jag tror att det var på Mega Skivakademin i Stockholm. Mm-hmm. Och det var en enorm butik som låg på Plattan i flera våningar. Och som namnet antydde så var det ju först och främst en skivbutik. Mm. Men de... hade en fantastisk spelavdelning med massvis av stationer och jag tror att de var kopplade till 14-tums skärmar och det var samtliga konsoler var representerade däribland AES ändå och jag tror att det var Samurai Showdown som jag spelade.
Wow.
Och se det mera, det är litet stickspår förstås, men när både PlayStation och senare Nintendo 64 lanserades så fanns de att provspela på Mega Skivakademin, alltså de japanska konsolerna. Så wow. Att det här var ju en given destination för mitt högstadiejag när, efter skolan.
Jag fattar. Ja, nej, jag bodde ju inte i Stockholm på den tiden. Och när jag väl liksom besökte Stockholm så hade jag inte koll på det här stället tyvärr. Mm. Så att jag var nog aldrig där faktiskt. Ja. Det var ju typ tv-spelsbörsen och spel eller något sånt där.
Just det. Men även tv-spelsbörsen hade i alla fall en AS. Och där spelade lite Fate of Fury.
Ja, just det. Precis. Nej, men jag kände faktiskt en kompis som hade en Neo Geo.
Oj.
Och det här måste ju varit en kompis med mycket förmögna föräldrar. Men det var ingenting som jag tog in på den tiden. Men det var ju, han hade ju flera spel. Och på den tiden så var det bara liksom en grej. Jag reflekterade inte så mycket över det. Men sen när jag liksom bläddrade i gamla typ Superplay eller Superpower. Eller gamla eller på den tiden. Och kom fram till de här, du vet, annonserna.
Just det.
Så kunde man ju ibland hitta att det fanns Neo Geo där också. Och då hajade jag till, minns jag, på priserna. För det var ju liksom sån enorm skillnad gentemot Super Nintendo och sånt. På begagnat bara. Så helt sinnessjukt verkligen. Men ja, jag spelade lite... Ja, men det var, han hade något golfspel och det var liksom... det var nog Samurai Shodown kanske, något. Ja, men något samurai-spel. Det var, kom ganska många den typen av spel till Neo Geo.
Ja, absolut. SNK, som det är så fantastiskt. För det var i princip bara SNK, tillverkare av hårdvaran, som också gjorde spelen till. Så att det fanns ett försvinnande litet bibliotek av tredjepartsutvecklade spel.
Verkligen, och det förstår man ju.
Ja, och i alla fall under... Ja, först vid lanseringen av Neo Geo, då var man ute ganska spretigt i olika genres. Men med tiden så blev det mer och mer fokus på fighting-spelen.
Precis, King of Fighters och de kom igång. Ja. Just det, exakt. Men det spelade jag minst också. Och sen har jag spelat lite vuxen ålder hemma hos kompisar också. Jag har aldrig haft den själv, men... Det har alltid varit en sådär, har du en Neo Geo? Men ta fram den omedelbart, du måste spela liksom. Det är ju liksom the console som gäller liksom.
Ja.
Ingen annan konsol får mig att få samma liksom upphetsning liksom. Jag blir så otroligt glad om det är någon som visar sig ha en Neo Geo hemma. Så att det är ju verkligen speciellt. Och det här är ju, ja, ska man kalla Neo Geo AES för... Pixelfantastens våta dröm.
Ja, men jag tror att det är lätt att man minns saker och ting alldeles för nostalgiskt eller tar till överord, men jag tycker att det här är ju den mest klockrena beskrivningen, för att det var och är någonting utöver det vanliga. Det här var när pixlar var AAA. Och inga gjorde dem så bra och tajta som SNK.
Ja, men så är det verkligen. Och idag ska vi prata om Metal Slug 3.
Ja.
Men innan vi hoppar in på själva spelet så kanske vi ska säga någonting kanske också om genren det tillhör det här. Run and gun-genren.
Just det.
För det här är ju en ganska liten genre egentligen, om man ser på det. Det är inte så jättemånga spel som har kommit i genren. Vi har ju liksom Gunstar Heroes back in the day, vi har Cuphead nu för tiden. Och sen så finns det väl absolut fler spel också, men inga riktiga standouts som alla känner till liksom.
Ja, men det är en genre som jag förälskade mig med på NES. Och då var det en kompis som hade Contra, eller Probotector som det hette i Europa. Och jag har ju alltid tyckt att Probotector är coolare än Contra. För att det är häftiga robotar och inte någon slags B-tolkning av Rambo som kutar runt. Så att Contra var... verkligen något utöver det vanliga när första gången snubblade över det. Dels det här fantastiska soundtracket som perfekt ackompanjerar då när jag och min kompis springer genom den första djungelbanan och bara pepprar allt som kommer vår väg. Och helt plötsligt så får vi power-ups och de redan toktunga vapnen blir ännu tyngre. Ja, nu ska jag inte snöa kontra eller Protector i ett kraftspel i sig, men just hur man i spelet inte bara då sprang från vänster till höger som man gör i många av de här, utan de lekte även med det vertikala, det var även ett slags skjutgalleri i någon slags pseudo 3D, så att det var det var verkligen en hisnande upplevelse. Och när jag tittade tillbaka lite på de här run and gun eller kuta och skjuta som funkar ganska bra på svenska också.
Det gör ju det faktiskt.
Så var det framför allt Konami Treasure som då ligger bakom Gunstar Heroes, Silhouette, Mirage med flera. Och SNK som det är där jag tycker att genren når sin absoluta höjd.
Ja, men verkligen. Och Metal Slug 3 är väl... Många skulle väl säga att det är liksom piken.
Ja, jag ska väl bara i transparensens namn här säga att jag först föreslog det första Metal Slug. Men sen när jag gick tillbaka och spelade så kunde jag inte hjälpa, utan var tvungen att liksom testa trean också. Apropå det här med ägarna AES, jag gjorde aldrig när jag var i högstadieåldern, men när jag blev något äldre så var det här en barndomsdröm som jag verkligen ville förverkliga. Så att det första spelet jag köpte till AES var Metal Slug 3.
Okay.
För den hiskliga summan av $250.
Wow, okej. Okay.
Sen insåg jag att samla AES-kassetter var extremt ohållbart, så då tog jag och köpte en MVS, alltså den här arkadhårdvaran, men som någon driftig person i staterna hade gjort om till en konsol. Och har därefter byggt upp ett hyggligt MVS-bibliotek där.
Okej, wow, häftigt.
Så att Metal Slug 3 har ju i dubbel bemärkelse verkligen gjort sig hemmastad i mitt hjärta. Det som det första egna AES-spelet, men sen också sett till hela Metal Slug-serien som den absoluta höjdpunkten, helt med.
Ja, jag vet att det råder ändå viss... dividering bland fansen om att det kanske är Metal Slug X eller 3 som gäller. Det verkar vara... Jag ser väl ändå att de flesta säger 3, men det finns många som menar att X faktiskt är mer liksom behagligt att spela. Och det kan man väl köpa på vissa sätt i och med att det är ju väldigt, väldigt svårt 3-an.
Ja, jo men absolut. Och det första spelet, anledningen att jag sneglade åt det var ju att det verkligen var för mig helt banbrytande när det kom. Att, lite likt de här första minuterna i kontra när jag sprang genom djungeln där med min vän, så var jag i en helt annan djungel i det första Metal Slug och likväl med en kompis. Men uttrycket hade gått från de här tokcoola robotarna till ett så här ganska humoristiskt spel som var, det hade humor och själ utan att för den delen vara flamsigt. Alltså det, avvägningen med att göra en super välavvägd och tight run and gun ihopkopplat med då det humoristiska, det var något unikt som uppstod där.
Ja, och jag skulle vilja säga att hälften av spelet är ju egentligen animationerna och de här liksom karaktärsporträtten av dels hjältarna och fienderna. Det är ju, jag kan nästan inte komma på något som är vackrare än det som återfinns i Metal Slug 3.
Nej men överlag i hela serien så jag tycker att det är så fascinerande att fiender och verkligen bikaraktärer får lika mycket kärlek sett till design och animationer som huvudkaraktärerna. Och även om det är något som bara ska flimra förbi bråkdelen av en sekund, så har det verkligen placerats ut pixlar med precision och fantastisk kärlek.
Ja, det är otroligt. Du visade ju upp här innan vi började spela in att du har ju en bok.
Ja.
Du kan ju berätta lite om den.
Ja, precis. Det finns en förläggare i England som heter Bitmap Books som brukar göra djupdykningar i konsolhistorien framför allt, även om de har gjort böcker för till exempel Amiga 500. Och vanligtvis så brukar de ta helhetsgrepp på just konsoler, som till exempel den inofficiella SNES historien. Och så tar man och samlar 500 spel över ganska många sidor i en trevlig inbunden bok.
Yeah.
Men just Metal Slug och King of Fighters har förärats med helt egna böcker i stor format. Och det är något alldeles speciellt att se de här fantastiska bakgrunderna i ett uppslag, eller varje animationsruta mappas ut över en hel sida. Och att då blir det så tydligt hur mycket som har lagts ner tidsmässigt. Och ja, men som sagt, hantverket att få varenda liten detalj om ett slag att verkligen skapa ett spel som är så mycket större än summan av dess delar. Och där är också varje del så otroligt vacker.
Vad hette utvecklarna som gjorde Metal Slug 1 då? För de inkorporerades ju i SNK sen.
Ja, precis. Nazca heter de. Och det var ett litet utbrytargäng från Irem. Som bland annat hade jobbat på R-Type innan.
Ja, okej. Okay.
Och sen var det ett par spel som heter Gunforce. Som... ja, kan man nästan se som arbetsprovet för Metal Slug. Och förutom Gunforce, som också är fantastiskt vackra running guns. Men ja, de är inte lika bra. De har det visuella, de har inte den tajta spelmekaniken.
Nej.
Men sen gjorde de också ett spel som heter In the Hunt. Där man styr en liten ubåt. Och här börjar man verkligen se den röda tråden till Metal Slug. Vi kanske bara ska säga att Metal Slug låter ju som världens konstigaste namn, men det är alltså namnet på de små stridsvagnarna som man blir fantastiskt glad över när man kan hoppa in i och fly undan kuleregnet som annars riskerar att döda en på en enda träff.
Ja, och det är ju roligt. Nu spelade ju inte jag ettan, tvåan och X innan. Jag har ju bara hoppat in och spelat trean nu. Men det är ju så sjukt många Metal Slug-variationer i Metal Slug 3. Det känns som att de har liksom beefat upp hela konceptet till en helt ny nivå här verkligen. Det är ju de här vanliga Metal Slug-sakerna som ser ut som stridsvagnar. Fast gulliga stridsvagnar. Och sen så har du ju jag tänker på Aliens, den här i slutet som Sigourney Weaver hoppar ner i och styr den här exoskelettet. Liksom. Det finns ju en sån variant också, fast med skjutvapen då. Och sen så finns det ju som sagt att man kan hoppa ner i flygplan, i båtar, ubåtar. Det finns ju såna otroliga varianter, verkligen.
Ja, ja men absolut. Och då har vi inte ens snuddat vid det är svårt att säga min absoluta favorit, för att det är så många som är så bra. Men det och återigen det här med detaljerna som man öser in i passager som är så vansinnigt korta. Men någonting som Metal Slug 3 gör, och jag tror att vi kanske kommer in på det lite senare, det var någonting helt nytt för definitivt spelserien, men också ganska sällsynt i genren. Och det var att öppna upp helt olika vägar för spelaren. Så flera av banorna har olika passager som målet och banbossen är densamma, men vägen dit kan skilja sig ganska dramatiskt. Och det finns en gömd passage på en, jag tror att om det är andra banan.
Jag tror jag vet vad du menar.
Där man helt plötsligt får hoppa upp på en vapenbestyckad mammut.
Ja.
och jag tror att det här ringar in någonstans varför jag älskar trean så mycket. För att dels att man bara tar ut svängarna helt och hållet. Vad som började i det första Metal Slug, ja, men som en ganska rakt på sak. Vi har en galen general med en världsherravälde som slutmål, ser ut lite som Saddam Hussein skulle man kunna säga. Och vi måste skicka in vårt elitförband för att stoppa honom till varje pris. Det, och också man sprang, man pangade genom djungler och jättefina miljöer. Det var framförallt soldater med bossen hade den här diktator mustaschen så fanns det definitivt estetik lånat från andra världskriget i de här soldaterna. Och sen i Metal Slug 2 då var det också mestadels mänskligt motstånd. Man kunde råka ut för en mumieattack om man trampade snett. Och förstås vansinnigt stora och festliga maskiner. Men i Metal Slug 3, där är det verkligen bara reglaget för galenskap skruvas upp till 11. Och det är ett konstant bombardemang av nya och helt fantastiska saker som man aldrig har sett förut.
Ja, men det är verkligen värt att understryka det här. Att jag spelade ju det här spelet då för en vecka sedan nu. Men jag skrattade nästan hela tiden. Det gör jag nästan aldrig när jag spelar tv-spel. Det var nästan som att jag kom i kontakt med ett yngre jag när jag liksom spelade tv-spel som liten och upptäckte det för första gången. Det var som att sugas tillbaka till den känslan att spela Metal Slug 3. Det var verkligen helt magiskt. Och just för att de aldrig släpper på gasen, alltså det är liksom plattan i mattan hela tiden, det är som Mad Max Fury Road typ i spelform. Och alltså jag flera gånger bara fortsatte skratta och kunde inte sluta, för det var liksom bara, jag var bara glad, jag var bara lycklig. Det är ren och skär lycka det här spelet verkligen. Och det är som du säger, det här, den här mammuten, man kan ju helt missa den. Det är ju en grotta. Man hoppar väl över en kant. Och sen så är det ju tanken att man bara ska fortsätta plöja framåt. För man går ju vänster till höger. Men grottan finns ju bakom en. När man hoppar ner för den här kanten. Och om man vänder sig om och skjuter på den. Så kan man ju öppna den. Ah, det var en grotta. För det var ju liksom, det är ju bara ett stort berg där. Men om man skjuter på den så kan man öppna ingången. Och ge sig in där. Så det är ju bara en liten hemlighet som är gömd där som man lätt kan missa. Och då missar man ju en av de roligaste sakerna i hela spelet som de bara gömt undan. Alltså hade man varit, vilken annan utvecklare som helst hade ju liksom bara, okej, vi har en sekvens där man styr en mammut med laserstrålar. Det måste vi liksom ha i fokus någonstans. Liksom bygga hela banan kring det. Men de bara, vi gör det som en sidogrej bara.
Ja, menar, och det känns så otroligt lyxigt att oavsett då vilken av de här vägarna framåt man tar, eller till och med de små sidospåren, att det, det är verkligen fantastiska överraskningar som väntar runt varje hörn. Och även den första banan, här gör de ju något tydligare för en när man stiger i land, lite liknande det första spelet. Och det är någonting som jag också uppskattar med Metal Slug 3, att det är lite som, förutom att tillföra så otroligt mycket nytt, så är det också som en best of samling av första, andra och X saker vi har sett i de spelen. Men i varje fall när man har stigit till land här så ja, blir man ju attackerad inte av soldater i för stora hjälmar utan av, ja, man kan väl kalla dem för giant enemy crabs. Som,
det kan man verkligen göra. Undrar det härifrån det kommer ursprungligen.
Ja, jag vet inte, men de har ju en särskild plats i spelhistorien. Minst
onekligen från, är det E3?
Ja, ja precis, mm. Och Genji. Ett gammalt, var det PlayStation 2, eller PlayStation 3 var det.
Ja,
avteckningen av PlayStation 3.
Ja, så var det.
Precis. Det feodala Japan hade återskapats med realismen som ledstjärna, och vad blir mer trovärdigt än att ha jättestora fiendekrabbor?
Ja, men man märker ju att det är liksom a staple i japansk konst, ja, när man spelar det här spelet. Ja. Och de är så fina, de här krabborna. De går ju liksom på, de går ju på typ två ben framåt, ja, med sina klor, och mm, ser ju både otroligt gulliga och lite läskiga också faktiskt. Mm. Och sen så finns det ju ännu större varianter som kommer som minibossar också sen.
Ja, ja visst.
Så att, nej men det är underbart. Det känns som att bli jagad av en kran, det första man gör när man startar spelet liksom, bara, åh, ja, tack SNK,
ja, visst,
för det här.
Men då har man ju inte gått många steg, och det här, vi ska ju väl säga det att som alla arkadspel så är det Metal Slug 3, eller för den delen något Metal Slug, vi har inte att göra med långa spel, utan de går att klara på, jag menar, säg 45 minuter ungefär, och då tar jag höjd för att man dör en del.
Ja, jo. Gud vad jag dog jättemycket. Men det är ju faktiskt ett väldigt svårt spel. Det är ju kulor till höger och vänster och fiender som ploppar in från ingenstans. Och man måste ju nästan ha spelat igenom spelet ett par gånger innan man verkligen kan känna sig trygg.
Ja. Men då när man har kommit över chocken över de här krabborna så kommer man nästan direkt inför ett vägval. Antingen så kan man ta den övre passagen och det finns hjälpsamma pilar som pekar i den riktningen. Eller så kan man krypa ner till ett vattendrag där det är en ubåt. Och för den delen också en hjälpsam pil som, och jag tror att det står in till och med, så att man, och det är ju klart att man tar och kryper till ubåten här, tycker jag i varje fall. Och apropå då passager som man skulle kunna missa helt, så kom vi till en härlig blinkning då till arvet med In the Hunt. Och en ubåtspassage där det är både maneter, men kanske framför allt enorma
ålar.
Som alla har namn.
Har namn
allihopa? Jag vet inte om du tänkte på det.
Nej, det tänkte inte på.
Så att det är portar som öppnas upp och de här ålarna skjuter ut och fångar någon jättemanet i käftarna. Ovanför varje port då så står det namn som Jenny och Barbie.
Oj, vad roligt, du missade jag helt. Okej.
Okay. Så att apropå då, bara detaljer.
Wow, vad kul. Och alla har ett eget namn. Ja. Oj. Wow. Ja, men det är verkligen jättemycket som händer redan på första banan. Det är väl också en passage. Jag försökte spela om de banorna, jag orkade inte spela om slutet, men jag försökte spela om så att jag fick se fler liksom sektioner. Och det var väl någon sektion när man åker på typ en flodbåt och skjuter mot andra båtar. Och sen så kommer man ju ut på liksom nästan som ett öppet hav, och så är det liksom en röd horisont i bakgrunden. Och det känns väldigt mycket Apocalypse Now. Liksom.
Ja, visst.
Otroligt vackert. Ja, stämningsfullt.
Ja, men exakt. Och det är ju den här passagen, om man följer pilarna så får man åka flodbåt. Sen blir den fina solnedgången grusad lite grann då av den första bossen, som är någon slags mekaniserad jättekrabba som tar och springer efter en, och bryggan som man går på trasas sönder samtidigt som man så här förbrilt försöker panga ner den här.
Ja, nej, men det händer jättemycket. Och sen Alltså man kommer ju, jag minns inte exakt de här banorna och när saker och ting händer, men man får ju, man kommer ju till mumier också och får slåss mot dem. Man är väl i något sorts underjordiskt egyptiskt tempel, I guess. Ja. Det känns ju lite som att de bara smetar ihop saker och ting till höger och vänster.
Ja, ja.
Och framförallt så är det ju zombies också.
Ja, ja, men precis. Andra banan, det är helt plötsligt den här... Jag tycker ändå att även om det är ett ganska spretigt lapptäcke så finns det delar av matchslag 3 som hänger ihop på ett väldigt snyggt sätt. Så att vi besegrade första bossen i skymningen. Och sen när andra banan börjar, då är det natt. Mm. Och då hör vi de hotfullt distade gitarrerna. Helt plötsligt när vi har med nöd och näppe klart livhankan mot de här fruktansvärda krabborna, ja, då är det zombieapokalypsen som står för dörren.
Det är så bra att det första man gör när man kommer på den här banan, det är ju att ett gäng vetenskapsmän kommer springandes mot den och liksom, de är jätterädda och man kan ju inte skjuta dem, man kanske försöker, men kulorna åker ju bara förbi dem. Och så inser man, vad är det de springer ifrån egentligen? Ja. Och sen så kommer zombierna. Och det är ju ett... Alltså här blomstrar ju verkligen animationerna. De är ju helt underbara, zombieanimationerna. Zombier har aldrig någonsin varit snyggare än i Metal Slug 3 i tv-spelsammanhang skulle jag säga.
Nej, alltså det... Och här kanske man hör det här och blir nyfiken och bildgooglar. Nöjer inte där, utan allra helst spela spelet. Ja. Men ni måste se alla de här fantastiska animationerna.
Ja, det är så sinnessjukt. Det finns ju då, min favoritzombie är ju en tjock zombie som när den anfaller öppnar upp sitt bröst så att man ser revbenen spreta ut. Och sen så skjuter han ut sin galla eller vad det är för någonting liksom, på spelaren. Det är sånt fantastiskt jobb alltså, vilken animationsking som har gjort det här. Och jag menar, alla zombies har ju en egen stil och man kan ju själv bli zombie och fortsätta spela, det är ju fantastiskt.
Ja visst, varpå ens attacker förändras lite grann. Man brukar ju kontrollen som så många andra arkadspel är ju fruktansvärt enkel. Man kan skjuta, man kan hoppa och man kan kasta granater.
Ja.
Och skjutandet kan man absolut göra som zombies och hoppande är lite sådär med det. Men granaterna har bytts ut mot en blodspia som rensar upp över hela skärmen. Så att det är verkligen, Stand By Me kan slänga sig i väggen, det här.
Ja, det är ju som att karaktären spyr upp hela Niagarafallet. Liksom. Det täcker ju hela skärmen och det är liksom, det är bland det vackraste man kan se nästan. det är helt otroligt verkligen.
Ja.
Så man vill ju bli zombie och fortsätta spela som zombie.
Men och det jag tycker är så kul, och någonting jag ändå måste understryka om man inte känner till Metal Slug, det är ju att allt det här som jag har beskrivit nu, som låter, jag måste säga, fruktansvärt morbid med att slita upp sitt innanmäte och spyor. Att det här är ju då gestaltat i en ganska komisk stil.
Mm.
Och att ta de här greppen i den stilen gör det nästan ännu mer imponerande. Jag tycker att det är en sån intressant tonträff man får till, för att du har ju den här ganska komiska stilen. Det är inte superdeformerat, men inte långt därifrån. Och nu är det så vansinnigt många olika typer av fiender i trean, men då i det första spelet när de här fiendesoldaterna springer emot den, är man tillräckligt nära, då skjuter du inte soldaten, utan då tar du fram din stora Rambokniv och liksom hugger upp buken på fienderna så det är en blodsplym som skjuter ut. Och det är så
sättet de behandlar kroppsvätskor i Metal Slug-spelen, det är liksom unparalleled. Det är såna bra sprut hela tiden.
Och det är så fascinerande hur alltså gestaltningen av våld inte för att äckla, utan att få en komisk effekt.
Men det här var ju en era, 90-talet, och det var inne med komisk skräck också. Vi hade ju sett Brain Dead och Bad Taste och allt möjligt sånt liksom. Så att det var ju, och Evil Dead också för all del. Så att det var ju liksom en del av en rik tradition, kan man säga. Och som inte riktigt hade skådats i tv-spelsammanhang kanske innan Metal Slug. Jag kan inte riktigt erinra mig något liknande innan.
Nej, men det gör du rätt. Det fanns ju gott om våldsamma spel förstås, men just att göra det med glimten i ögat, det tror jag också bidrog till att få Metal Slug att kännas så pass unikt som det är.
Ja, men verkligen. Men det är också så här, ljuddesignen är också helt otrolig. Du vet, man hör de här skriken i bakgrunden hela tiden från människor som blir anfallna av zombies. Och det är också så här pitch perfect grejer som jag bara häpnas över. Att allting, det bildar en sån crescendo av galenskap och perfektion, verkligen, allt det här.
Ja, nej, men apropå galenskapen, det är ju nästan tjänstefel att vi inte har nämnt de här stackars krigsfångarna som är utströsslade.
Just det, ja, men det är ju en klassisk Metal Slug-ingrediens.
Ja, men de ser ju ut som lite Robinson Crusoe-look. Det är långa skägg och hårsvall. Lite utmärglade, sitter bakbundna, blir jätteglada när man räddar dem, och så tar de fram ett par kortbyxor en animation, och lite som ett festligt trolleritrick, för vad döljer sig bakom kortbyxorna? Jo, och där dyker valfri power-up
just upp. Det är så fint, jag tror att det är, kan det vara när man åker med flodbåten i första banan, då hänger de ju i lianer ovanför.
Just det.
Och så ska man då skjuta ner dem så att de hamnar på båtens tak, så man kan samla på krigsfångar på taket.
Ja.
Jättevackert och jättekul. Och det är många sådana där små grejer bara som dyker upp hela tiden i spelet som man bara häpnas över. Fantasirikedomen här.
Verkligen, och på den här zombiebanan då dyker det ju också upp sådana här Men in Black. Med kostymer, solglasögon, och så öppnar de en väska och då får man någon power-up där.
Precis, de tar ju verkligen från alla möjliga typer av filmer och sånt som kom på 90-talet också. Det känns ju väldigt mycket Mars Attacks där spelet, och det kommer vi komma in på senare också.
Verkligen.
Det är ju verkligen som en sorts, ett amalgam av olika filmreferenser och genrer som bara smockas ihop i en där fantastisk sörja liksom. Jag satt ju bara och jollrade spelet igenom. Och jag älskar ju bossen också på bana 2. Det ser ut som ett litet, en liten meteorit som liksom ligger nedsjunken i marken. Och sen när man kommer fram dit så dyker det ju upp upp alltså utomjordingar, enorma utomjordingar som cirklar den här meteoriten som man då ska skjuta ner. Och när man har skjutit ner allihopa, då höjer sig den här meteoriten upp. Aha, och då ser man att det är ett rymdskepp liksom. Och då börjar rymdskeppet kalla ner monoliter som det vore från 2001.
Ja.
Och det är ju jättesvårt, man måste ju springa till höger och vänster för att undvika de här monoliterna. Samtidigt måste man ju skjuta bort dem också.
Ja.
För annars är de ju bara fast där och sinkar den. Så det är så mycket att tänka på i den fighten. Så det är verkligen en underbar boss-strid.
Ja, men så tycker jag det ofta är i Metal Slug-serien och trean framförallt, att det känns som att det är en kreativ process där det inte har varit, alltså Killer Darlings har inte existerat som koncept här, utan snarare har du en handfull fler som vi skulle kunna kasta in det här.
Just det, ge oss alla dina darlings, ja, tack.
Och kom på fler i sittande möte.
Otroligt. Och jag tror att i bana 3 så dyker det upp ytterligare så här djurridning. Man får väl rida på en struts typ, som också är bestyckad.
Absolut.
Ja, fantastiskt såklart. Och en sektion kanske inte var lika förtjust över den här liksom, fabriksdelen. Man är inne i något sorts lager och tar sig ständigt uppåt via olika hissar och sånt. Och då kommer det fiender både nerifrån och uppifrån och skjuter på en ständigt. Och jag känner att det var lite knivigt här för mig.
Ja, nej, men det är så lustigt att du säger det. För att jag har aldrig varit något stort fan av de vertikala delarna i Running Gun-spel.
Nej.
Så att det finns nästan en stolt tradition av att göra mig lite ledsen. Och så även i det här fallet. Och sen tror jag kanske också att när det är så många andra delar som sprudlar av så mycket kreativitet. Att när vi kommer till en ganska anonym fabrik då... Mm. Visst, det blir ju ett sätt för kanske ens sinnen att hämta sig lite grann, alltså lite som när man rensar paletten med ingefär efter en god sushibit, för att bombardemanget kommer ju fortsätta längre fram.
Precis, det är väl här mumierna kommer också, tror jag, och det kommer även köttätarna växter och ja.
Ja, ja, men precis, som lite Little Shop of Horrors-aktiga.
Exakt.
Uttrycket.
Mer referenser, precis. Jag känner att bana 3 och 4, de glider liksom ihop lite för mig där. Är det något därifrån du vill berätta?
Man har ju den här jättestora roboten som ser lite festlig ut.
Just det.
Det är som något mardrömslikt från Jetsons.
Just det, och man är nere i underjorden också, ett gäng självmordsbombare som springer efter den också, vill jag minnas. Det beror ju såklart på vilken väg man tar. För att om det är 3 eller 4, jag tror det finns 4 olika vägar man kan ta. Det är helt sinnessjukt. Med alltså olika sektioner av banan. Jag kikade lite på YouTube faktiskt på den. För jag orkar inte spela alla de sektionerna. Spela om dem. Men det är ju helt sinnessjukt att man ger så mycket... man kan ju spela om det här spelet så många gånger ändå. Och ständigt få se nya saker.
Ja, och någonting som jag undrar lite grann här. Det är om det var framför allt för att få... nya 100 mynt att åka ner i arkadmaskinen.
Så var det ju säkert, ja.
Men så att det kanske inte bara är något så här superaltruistiskt att alla spelare ska kunna...
Nej.
Nu spelade jag aldrig Metal Slug 3 i arkadhallarna, men jag hade nog lagt in ett annat mynt till bara för att få se mer och mer av banorna. Det är så mycket verkligen, som vi har sagt så många gånger om, som finns att se och uppleva. Och inte minst jag kollade en speedrun på YouTube, där de också gick igenom flera olika av de här passagerna. Och någonting som jag inte har tänkt på alls när jag spelat där tidigare, det är att det finns så mycket av miljöerna som går att ha sönder.
Just det, det tänkte jag också på när jag såg på YouTube. Redan liksom första banan så tror jag att han började skjuta uppåt, eller personen som spelade började skjuta uppåt på alltså någon liten grej bara, och så helt plötsligt dök upp massa juveler och gris eller sådär liksom extra poäng liksom.
Ja, nej, men både det och sen att kasta ner en granat i ett vattendrag och flyger upp fiskar. Att det var något rör som gick och skjuta sönder och att man då bemödat sig att animera explosionen för röret och sen
otroligt.
Hur det har gått sönder. Ja. Och att jag inte upplever det här, jag har en dålig ovana att bara kuta igenom om spel. Men och då med den ovanan i åtanke att jag ändå liksom häpnar konstant. Mm. Och hade jag varit en mer noggrann spelare då hade jag förmodligen legat på golvet bara helt paff över allting. Mm. Men lite apropå det här med fiskarna då, att om man sätter i sig, jag tror att det är 16 stycken, inte bara fiskar utan maträtter som kan dyka upp, då händer det ju någonting.
Just det.
och här skulle man ju kunna säga att det som händer, det kanske har bäringar på Monty Python. Att man blir helt plötsligt väldigt, väldigt rund.
Mm.
Det ser inte bara fantastiskt festligt ut, utan man till att börja, det är inte bara ens kroppshydda som lyder, utan pistolen blir ju lite muskötaktig och om man gör mer skada, men apropå då Monty Python,
men man är ju lite långsammare också.
Ja, absolut. Så att om det skulle gå så illa, och så illa går det definitivt när jag spelar, att man blir skjuten, så punkteras då kroppshyddan som en ballong.
Just det. Mr. Creosote tänker du på.
Ja, exakt.
Ja, absolut. Mer underbara referenser. Och det är ju, jag vill menas att det är ganska kul, eller lite småstrulig bossfight i slutet på fjärde uppdraget. Man slåss mot en jättestaty som kommer ner från himlen. Som släpper ut, det bara kan beskrivas som typ alligatorfiskandar som jagar en och slår ner i marken. Mm. Så att det är ganska bonkers hela tiden det här spelet.
Oh ja. Nej, men det är väl just det att vilket annat spel hade nöjt sig här. Men även om vi har reglaget på en stadie 11 så kommer vi utforska helt nya dimensioner av hur man kan vrida upp det här ytterligare.
Och det man liksom tänker på när man tänker på Metal Slug 3, det är väl det att uppdrag 5, det är ju ungefär lika långt som resten av spelet.
Det är precis det jag skulle säga.
Det är sånt vansinne som händer på slutet. Alltså om man trodde att det var vansinne tidigare. You ain't seen nothing yet alltså.
Verkligen inte. Här blir ju också någon form av så här spännande genre-exercis. För att vi har ju tagit avstamp i gammalt hedligt Metal Slug Run and Gun.
Mm.
Sen blir det ett shoot 'em up. När vi är klara med det horisontella shoot'em up-delen, då samlar man stilpoäng och gör det till ett vertikalt shoot'em up.
Ja, det är helt otroligt. Man besegrar ju den här liksom klassiska skurken då, Saddam Hussein-skurken.
Ja, precis.
I en bossstrid. Alltså banan fortlöper som vanligt liksom. Den här klassiska scrollande, man susar ju fram efter kolonner med lastbilar och sånt där. Och sen hamnar man till slut på en stationär kulspruta och slåss och skjuter på skurkens helikopter liksom. Så bara det här är ju fantastiskt och jättefint och så. Mm. Men det är också lite safe känns det som, för att vara Metal Slug 3 som det varit. Så känns det här väldigt mycket liksom, ja men nu är det ju liksom Rambo eller en Arnold-film liksom, tillbaka liksom i originalet. Bara, jaha, okej, de slutar så som de klassiska spelen, de tidigare spelen har varit, liksom, känner man ju. Men så, när man besegrat skurken så förvandlas han ju till en utomjording.
Ja, precis. Det var ju inte den riktiga skurken. Han är ju med i bakgrunden där också och verkar ha kidnappats av marsmänniskorna. Så att nu kommer den här högre växeln, men innan vi lägger in den så vill jag bara gå tillbaka några minuter.
Okay,
Och det är ju när den här horisontella shoot-em-up biten den börjar ju uppe i det blå, eller ja, det grå, det är inte bästa vädret. Men sen tycker jag det är så snyggt hur man bryter genom molntäcket ner mot marken och följer efter den här kolonnen som du nämnde. Och här blir det ett mikro medley av Metal Slug 1, för att innan vi möter slutbossen i helikoptern, och precis som man mötte honom i Metal Slug 1, då är det hans högra hand som tittar fram, alltjämt bar överkropp och med M60 smattrandes, och när man besegrar honom så säger han de bevingade orden "see you in hell" även den här gången. I perfekt skrapig sampling. Och sen när man har bockat av de här två skurkarna, då är det ju den stora revealen här med marsmänniskorna.
Ja, och det är ju så fint tycker jag att man bara vänder på en femöring här och bara, nu slåss jag tillsammans med de här fina soldaterna.
Ja.
För de kommer ju springandes från vänster till höger samtidigt som man själv springer iväg och in i rymdraketen som finns, ja, lägligt då en skärm bort. Och sen är det en sån himla fin mellansekvens helt enkelt, när man ser de här, det är ju massa rymdraketer som stiger upp mot himlen ur molntäcket. Och det är en sån otrolig vacker pixelperfekt bild liksom. Bara det här att de går från slutsidan mot bossen som sen visar sig ha kidnappats av utomjordingar som stiger iväg mot himlen i ett rymdskepp, och att man går en skärm bort och direkt in i en raket och flyger iväg efter tillsammans med 100 andra raketer. Det är en sån eskalering av allting. Det är otroligt.
Ja, verkligen. Och här blir det också en eskalering på ett personligt plan, för att den karaktären då spelas fram tills nu blir också kidnappad.
Just det.
Och det är ju 4 spelbara karaktärer i Metal Slug, så att även om man då har kommit hela vägen hit med en kompis så blir det helt plötsligt en liten twist i att du nu ska rädda karaktären du har spelat som.
Just det. Ja, det är fantastiskt också. Ja. Jättebra. Och precis, nu kommer vi till ännu en då, vertikal actionsekvens. När vi stiger mot himlen och det här rymdskeppet som man färdas i, det går sönder då, som en riktig rymdraket. Och så är det bara den här kapseln, noskapseln, som är kvar. Så den får man ju styra och skjuta med och anfalla de här utomjordingarna som kommer en masse.
Yeah.
Och det är ju totalt vansinne bara. Totalt vansinne. Det kommer ju liksom ett asteroidbälte dyker upp om man ska bomba igenom också.
Ja, varför inte?
Det är liksom bara, de kastar in allting liksom. And the kitchen sink as well liksom. Mm. Hela rubbet. Tills man till slut då gör en klassisk Independence Day shoot-off med själva det stora rymdskeppet och dess laser liksom, som man ska tämja för att sen liksom ta sig in i rymdskeppet då. Så det är ju det är bara liksom, ja, men här var det verkligen, här kunde inte jag sluta skratta alls. Det var bara liksom, hur kan detta spel existera, tänkte jag.
Ja, det är ju, det är så fantastiskt och jag är så glad att det existerar. Och när vi tar oss in i rymdskeppet, då får jag lite återigen Robotector-vibbar. Vi började ute i djungeln och nu har vi tagit oss in i ett hyfsat organiskt rymdskepp och det är fullt ös med aliens som inte vill ha oss där.
Gitarrerna går på högvarv.
Ja, det är ju någon, om jag inte minns fel, alltså, det här är en remix av den här låten från den andra banan.
Det kan det vara.
I alla fall i den här vertikala.
Jag reagerade på det i alla fall, att det var liksom sån himla twang på allting där. Underbart.
Och det här är ju verkligen en på gott och ont en jättelång passage.
Ja, man ska väl ha det med sig också att om man spelar det här spelet liksom på riktigt. Mm. Och förlorar alla sina liv man har väl typ 10 kanske eller någonting,
ja.
Så måste man ju börja om från början på bana 5. Det är ju brutalt.
Oh ja, verkligen.
Det är ju liksom, det är nästan sadistiskt.
Ja, nej, men det är ju lite designat för att en månadslön ska försvinna i 101 min.
Det är ju så. Och jag menar, de växlar ju upp svårighetsgraden också, så det är ju jättesvårt. Stora delar av den här liksom anfallet man gör mot utomjordingarna. Men jag hade ju lite hjälp då, så att jag kunde ju ganska enkelt ta mig vidare.
Ja.
lite fuskliv kunde jag använda här.
Ja, nej, men det, apropå det så tycker jag att det hör genren till. Och då tänker jag ju förstås på Konami-koden, Konami-koden. Som gick varm i Protector.
Ja, men verkligen. Den kom väl till först i, var det R-Type eller något sånt där? Det var något, den typen. Nej, Gradius. Gradius, ja. Var precis. Och sen så blev den ju en stapelvara i och med Contra sen då. Precis. Men ja, nej, men visst, absolut. Man kan hjälpa sig själv lite. Ja. Så, och det bör man göra, känner jag.
Ja, jo, för att man... Det är ju ett spel som är sjukt svårt mot slutet. Mm. Och jag tycker att... Visst, är man ute efter speedruns, highscore, då är det ju svär i kyrkan att ta till sådana hjälpmedel.
Ja, men självklart, jag förstår men, att vissa som lyssnar på det här sitter och kokar just nu.
Men för en enkel lekman som jag, som bara vill liksom, ta del av allt det göttiga.
Så, det gudomliga öset.
Ja, ja, precis. Så blir varje nederlag, det är ju någonting som... tar ner ösigheten.
Så är det ju. Nej, men verkligen. Jag hade nog inte haft lika roligt med spelet om det inte vore för att jag bara liksom kunde plöja på. Tack vare lite assistans då.
Ja.
Men verkligen. Och så, du vet, allting händer verkligen. När man hoppar i metal slug så skjuter loss och man blir fångad av... Vänta, vi slåss ju mot någon sorts... Vi räddar ju först den här överste skurken. Man skjuter på någon konsol som släpper loss honom. Och sen ska man ju rädda sin kompis också då. Eller den personen man spelat som tills för tidigare då. Så att det är ju hela tiden massvis med nya typer av utomjordingar som bara paraderar fram de här... järnrobotarna som liksom bara skrider fram. Svårt att beskriva dem riktigt. Hur skulle du beskriva dem?
Ja, jag vet inte, jag tänkte... Det är ju inte riktigt någon så här War of the Worlds tripoder, utan det är ju, men det är ju långa ben och...
Ja, alltså det känns ju som att de har placerat en hjärna på toppen av ett litet torn bara, som susar fram.
Ja, nej, det är ju verkligen ett bombardemang av både fiender och kulor och saker som vill en mycket, mycket illa. Så, och det jag tycker som något som ligger spelat lite i fatet här för att vi har varit så himla lovebombande, det är att just i några passager här lite likt fabriken, så är det ganska repetitivt.
Jag håller med. Den hade inte behövt vara så här lång, känner jag, slutakten.
Men man ställs ju också inför en hord av kloner av sitt forna jag.
Just det, precis. Och de är ju jättefarliga. De kan ju skjuta iväg den här strålen, va? Zombie-jaget. Ja, exakt. Ja. Så då måste man ju gömma sig bakom saker eller snabbt ta hand om dem. Liksom. Så att, lite strategi också finns det ju i spelet. Men det mesta är ju verkligen bara fullt ös medvetslös. Och sen när man till slut hoppar ut ur rymdskeppet med en Metal Slug då,
ja.
Och faller genom luften igen, då blir man ju uppsnappad av slutbossen.
Just det, för att här har man knappat in självförstörande koderna som varje rymdskepp med självaktning förstås har.
Givetvis, givetvis.
Kastat sig ut mot jorden störtar man och ja, som du säger så fångar slutbossen upp en.
Beskriv slutbossen.
Vi pratade ju lite om krabbor. Och nu kan väl ha en krabba med en blottad människohjärna.
Ja, och det är ju så fint också att det ser ut som att den har sytts ihop. Ja. Det finns fortfarande så här märken kvar på skinnet liksom. Som att det är en ohelig Frankenstein-hybrid som har skapats här liksom.
Ja, precis. Marsmänniskorna har verkligen inte legat på latsidan. Jag tycker att det här har ju en liten stolt tradition av från Konamis shoot-em-up. Serie som ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Nu är det, finns det bara två spel i den serien, men den heter Salamander.
Okay.
Life Force hette det första spelet på NES.
Life Force,
och
okay.
Där man, som jag har förstått, är det, man är en pilot i en rymdfarkost och åker i innanmätet av en jättestor varelse som hotar jorden och dess existens. Mm. Och det första man möter i då Life Force eller Salamander, det är en hjärna enorm med ett öga och läbbiga armar som sträcker efter sig. Och i Salamander 2 så gör man en repeat på det här med att det är hjärnan dyker upp och så tänker man, det har jag sett förut. Men så är det en best som kommer fram mitt i fighten och käkar upp den här hjärnan som blir det den riktiga första bossen. så att skjutande mot blottade hjärnor är något som ligger mig varmt om hjärtat. Så
nej,
att, det här är ju en fröjd. Bossen kanske inte är supermekaniskt imponerande.
Nej, men nej, det är ju bara det estetiska. Och jag gillar att den har såna här exhaust pipes också där röken stiger ut från vid sidan om hjärnan. Liksom. Det är så mycket som är rätt med designen på den här saken.
Ja.
Men absolut, en ganska rätt fram boss-strid egentligen.
Ja. Men ändå, just det här att när man tror att det är över och att det är dags att pusta ut, då kommer den som en härlig överraskning. och det ringar ju ändå in känslan man har haft genom hela spelet av bara massa överraskningar.
Ja, men fantastiskt. Och sen när man har besegrat den och landar i vattnet igen så tuffar man ju fram ett litet paradtåg där med en Metal Slugs. Och sen så är ju även den här överskurken kommer ju flygandes med helikoptrar och gris.
Ja, och de verkar jättelättade och glada.
Ja, alla är glada och alla firar. Och jag tyckte det var så fint att den karaktären man spelar på slutet... I mitt fall så var det en tjej då, så då kastar hon iväg sin pistol. Som att nu är det slut på våldet, nu har vi klarat allting, nu är det fred liksom.
Ja.
Och så får man se en jättefin sista bild på när revolvern faller ner genom vattnet, under vattnet där.
Men det är en jättefin slutsekvens i Metal Slug 1. Då var det ju någon som vek ett pappersflygplan som fick flyga över slagfältet. Superfint och så även den här. Och jag tycker att det finns, om man vill läsa in alldeles för mycket, vilket kan vara kul.
Det vill man.
Så här slängs ju pistolen som att nu är det över. Och Metal Slug 3 var ju ett av de allra sista spelen som släpptes under SNK-flaggen. Mm. Att SNK hade det ganska kärvt ekonomiskt vid den här tiden, alltså 2000. Mm. Och skulle sedermera struktureras om till SNK Playmore. Mm. Och vi har ett företag idag som heter SNK, det är inte riktigt samma som det som gjorde Metal Slug 3 en gång i tiden, även om jag tycker att de förvaltar arvet på ett fenomenalt sätt med hur de har blåst nytt liv i Samurai Shodown King of Fighters, och nu senast är det, vad heter det, Garo som kommer tillbaka. Men jag tyckte att det var så fint på något sätt att det här var slutet för SNK. För att Metal Slug är ju en serie som fortsätter här efter.
Just det.
Men jag skulle vilja hävda att de efterföljande delarna tyvärr inte når upp till Metal Slug 3-nivåerna. Så att här någonstans är det slutet för en originaltrilogi. Med asterisken då att det finns ett Metal Slug X.
Just det, precis. Ja, en filologi möjligtvis kanske. Ja.
Ja.
Ja, men verkligen. Och det har ju kommit massa andra Metal Slug-spel också till Neo Geo Pocket och Game Boy Advance och sånt. Så att de har ju verkligen mjölkat serien.
Ja.
Men absolut, det känns som ett värdigt avslut. Och även om jag inte skulle säga nej till ett nytt Metal Slug om det utvecklas av rätt människor för rätt syfte, så skulle det säkert vara superhäftigt liksom. Men det känns ändå helt okej att det här är slutet liksom.
Ja,
att man ser trean som slutet.
Ja, men jag tycker nog det, och jag tror att det skulle vara svårt att fånga tidsandan på samma sätt. Som vi snuddade vid, alltså det här var ju när pixelspel fortfarande ansågs som AAA. Och fick den budget och talang som förknippas med storspelsproduktion.
Ja, man kan väl nästan säga att det här måste ju varit det sista pixelspelet som ansågs vara AAA egentligen. För då hade ju redan PlayStation slagit igenom och alla ville göra polygonspel.
Ja, men visst, det var SNK som höll fanan högt in i det sista. Och jag tror att det finns säkert gott om potentiella uppföljare och möjligen andliga uppföljare, för det är någonting jag jättegärna skulle vilja se, men just av den här kalibern så det är någonting alldeles speciellt som händer i Metal Slug 3.
Ja, och jag kan ju verkligen bara understryka att det här, om ni inte spelat Metal Slug 3, det är verkligen sällan jag säger det i kraftspelen, men jag tycker verkligen att ni ska spela det här spelet och inte bara lyssna på podden om spelet, utan verkligen ta er tid att söka upp det och spela det.
Precis, och jag tror att vi började ju någonstans i Neo Geo, AES, de hutlöst höga priserna om någonstans mellan 2,5-3,000 kronor för ett spel och på en konsol som få hade. Metal Slug 3 finns tillgängligt på i princip alla format för en bråkdel av originalpriset. Det är en spotstyver, och inte sällan så finns det i digitala reabackar. Så att jag tycker att definitivt det är spelvärt, och man kommer få någonting utöver det vanliga på alla sätt och vis för en liten peng och en väldigt liten tidsinvestering. Allt vi har pratat om nu kan man avhandla på väl ungefär samma tid som det här avsnittet.
Ja, och jag vet att det är mycket snack om att jag vill inte lägga pengar på spelupplevelser som inte är längre än 5, 6, 7, 8, 9, 10 timmar. För man förväntar sig så många timmars underhållning av spel nu för tiden. Att det har blivit en grej. Att man alltid vill ha ut maximal tidsinvestering på något sätt i sina spel. Men så har jag aldrig riktigt sett på det. Kanske då för att jag är gammal i gamet och spelade den här typen av gamla spel. Som kunde vara över på en halvtimme liksom. Typ Turtles in Time och dylikt och allt sånt. Så att när man ser det här som en investering för your sanity, alltså ditt liv kommer bli så himla mycket bättre, du kommer bli en bättre människa av att spela Metal Slug 3. Och ja, det kräver bara en timmes tid ungefär.
Ja, för att investera. Och för all del, spela det jättegärna tillsammans med någon, så ja, delad co-op. Glädje är ju dubbel glädje.
Verkligen, ja, men det är ett perfekt co-op-spel verkligen. Mm. Herregud. Du, det var verkligen underbart det här, och jag var lite tveksam till en början när du föreslog Metal Slug först och sen trean. Och kommer vi verkligen kunna sitta och prata om det spelet i över en timme? Men det har vi gjort nu, och ja. Jag måste ju verkligen tacka dig också, Johan, för att det här var ju en av mina bästa spelupplevelser på väldigt länge.
Nej, men vad roligt. Jag blev så himla glad när du skickade ett meddelande efter att du hade klarat spelet och sa att du gillade det. Det är så roligt att fler delar den här upplevelsen. Och jag önskar verkligen att om du som lyssnar blir lite nyfiken att hoppa in. Som sagt, det är inte en jättestor tidsinvestering. Förhoppningsvis så är priset skärligt. Mm. Och jag tror att du kommer ha riktigt, riktigt roligt bara.
Ja, och ibland är det precis vad man behöver. Ja, men gud vad kul! Tack Johan för att du är med i kraftspelningen.
Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
Och tack ska ni ha som lyssnat, och tack såklart till alla Patreons. Tack för att ni är med och stödjer kraftspelen. Och även ett fint tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken. Och vi allihopa, vi hörs igen nästa vecka.